Podplay.
Strax efter klockan 7 på morgonen den 27 november 1989 lyfter ett passagerarplan från Bogotas flygplats. Ombord sitter 107 lite morgontrötta människor på väg till Cali i södra Colombia. Men de kommer inte komma fram. För bara några minuter efter att planet lyfter detonerar en bomb i kabinen. Det som inte smulas sönder i smällen regnar till marken. Tre personer dör av det fallande bråtet. Och alla 107 människor ombord går samma hemska öde till mötes. De är de senaste offren i kokainkungen Pablo Escobars brutala krig mot Colombias myndigheter. Ett krig som bara kommer eskalera, tills våldet lamslår landet och hela folket lever i skräck. Du lyssnar på Historiska brottslingar om Pablo Escobar med mig, Micho Bartalov. Pablo Escobar föds den 1 december 1949 till ett par hårt arbetande, fattiga men hederliga föräldrar. Pablo bestämmer sig dock redan som liten för att han inte tänker leva fattigt längre än han måste. Tyvärr innebär det att han struntar i föräldrarnas hederlighet också. Redan som tonåring i Medellin, Colombias näst största stad, är han välkänd hos polisen. Den unge mannen utmärker sig både som biltjuv och allmän bråkstake. Han är en storväxt grabb med tjockt hår och en buffig kroppshydda, vilket kan vara bra att ha när man slåss så mycket som Pablo gör. Men snart hittar han en annan nisch. Tillsammans med några vänner börjar han stjäla gravstenar från kyrkogårdar. Sen slipar de bort namn och årtal till stenen är slät och de kan sälja den till nästa sörjande familj. Men Pablo har större ambitioner än att råna gravplatser. När han är i äldre tonåren klättrar han ytterligare ett steg på den kriminella karriärstrappan och blir smugglare. På de smala vägarna som ringlar längs Anderna och genom djungeln kör han lastbilar fullproppade med stulna varor. Gärna elektronik. Det betalar folk bra för. Men också alkohol, cigaretter och marijuana. Pablo är en naturbegåvning och snart bossar han över ett nätverk som sträcker sig som blodådror genom Colombias vildmark. Men han har siktet ställt högre. För nu får han upp ögonen för en produkt som han tjänar mycket mer på än några stulna stereor och cigaretter. Kokain.
Så här i mitten av 70-talet, då börjar kokain bli riktigt populärt.
Det här är Rolf Wrangnert, kriminalhistoriker.
Man använder kokain från de smutsigaste gathörnen till de pråligaste lyxvåningarna. Folk sitter och sniffar i sig glatt av det vita pulvret och efterfrågan den bara växer just nu. En fuktig dag så blir Pablo kontaktad av en langare som jobbat med honom tidigare. Langaren kallas för Restrepo och är i kokainbranschen. Han vill att Pablo ska transportera ett paket med över 15 kilo dyrbart vitt pulver åt honom.
Den evigt företagsamme Pablo gör lite snabb huvudräkning och inser hur mycket han kan tjäna på paketet. Det enda han inte fattar är varför han ska dela på vinsten. Några kulor senare ligger Restrepo död på marken. Nu ställer Pablo om hela sin verksamhet till en enda produkt. Kokain. På kort tid går han från att smuggla mindre paket till stora partier. Men slutmålet för hans dyrbara, olagliga last är inte Medellin. Det är USA. I Pablos ögon finns det ingen större, rikare eller girigare marknad. Och hans mål är att se till att de har allt kokain de någonsin kan behöva. Men det finns fler än Pablo Escobar som vill åt den vita skatten. På sin väg upp i den undre världen stöter han på flera motståndare. Men Pablo har aldrig ryggat tillbaka för lite tävling. Eller blodvite. Man ger sina motståndare ett enkelt val. De kan ta emot hans mutor och vänskap och flytta sig ur vägen. Eller så kan de se hur länge de överlever som hans fiender. Han kokar ner det kallhamrade valet till plata och plomo, pengar eller bly. Och många väljer att vika sig för Pablos gåvor istället för att riskera livet. Genom det sena 70-talet växer Pablos makt. Ett lik, en smugglad transport och en tjock pengabunt i taget. Och nu när 80-talet börjar, med sin boomande ekonomi och sina breda axelvaddar, ökar det amerikanska suget efter kokain. Nu är det inte bara en lite spännande drog längre. Det är ett måste för ivriga börsmäklare på Wall Street, filmproducenter i Hollywood och allt däremellan. Pablos organisation, Medellin-kartellen, fattar ett järngrepp om marknaden. De ser till att mätta allas behov och hova in pengar.
Pablo Escobar har faktiskt blivit rikast i hela Colombia med råge vid den här tiden. Och han ser till att allt fler än han får njuta av rikedomen. För nu bjuder Pablo Medellins fattiga invånare på sånt som de desperat behöver. Han bygger sjukhus, han bygger bostäder till dem. Han köper ett fotbollslag och bygger en ny arena. Han öppnar också matbanker som bjuder stadens hungriga på middagar. Och bland de utmärglade och bortglömda massorna så är det knappast någon som ser Pablo som en hänsynslös gangster. För dem är han en välgörare. Han är en modern Robin Hood-figur. Han är den enda mäktiga mannen i landet som verkar bry sig om dem. Och de älskar honom för det. Och den här kärleken, det är faktiskt precis vad Pablo vill ha. För med den i ryggen så kan han ta sin makt till nya höjder. Mer bestämt så siktar han på Colombias kongress.
Valåret 1982, när han är 33 år gammal, ställer Pablo upp som kandidat för det liberala partiet. Och kan ni tänka er, Pablo vinner en plats i landets lagstiftande församling, som reserv. Men det räcker gott och väl, för alla medlemmar i kongressen, inklusive reserverna, har åtalsimmunitet. Nu är Pablo bokstavligt talat undantagen från lagen. Och det passar honom alldeles utmärkt. För den politiska banan hindrar honom inte från hans riktiga affärer. Under hans ledning skickar Medellin-kartellen över 80 ton kokain till USA varje månad. Han har 80% av hela världens kokainmarknad i sina händer. Och pengarna han tjänar går knappt att räkna.
Det finns faktiskt några som försöker räkna på hans rikedom. Till exempel journalister på ekonomitidningen Forbes som listar världens rikaste personer. Deras bedömning är att Pablo nu på 80-talet är värd uppemot 25 miljarder dollar, kanske till och med 30. Det motsvarar över 80 miljarder dollar idag. Och det gör Pablo till en av de 10 rikaste personerna i hela världen. Och det är flera år i rad. Och varje månad så flygs det in hela laster med dollarsedlar på hemliga transporter. Pablo tjänar faktiskt så mycket pengar att han bokstavligt talat inte vet vad han ska göra av allt. Miljontals dollarsedlar grävs ner i djungeln eller göms i lagerlokaler. Pablo Escobar spenderar faktiskt flera tusen dollar i månaden bara på att köpa gummiband för att knyta ihop sina pengabuntar.
Pablo sätter dessutom sprätt på pengarna som aldrig förr. Till exempel bygger han sitt eget lilla himmelrike mitt i Colombias gröna höjder och dimmiga berg. Ranchen Hacienda Napoles har allt man kan tänka sig. Eller åtminstone allt Pablo kan tänka sig. Här finns fotbollsplaner, tennisbanor, en park med dinosaurieskulpturer, en privat bordell, flygplats, Formel 1-bana och ett eget zoo. Sen är själva bostaden inget skämt. Ett toppmodernt palats där Pablo kan ha hela familjen och alla kära vänner under ett och samma tak. Men Pablos fantastiska rikedom sticker i vissa mäktiga människors ögon. Landets justitieminister till exempel. Han är en strikt herre som inte alls köper Pablos förklaring om var alla pengar kommer ifrån. Nämligen att han driver en riktigt framgångsrik cykeluthyrning. Justitieministern går ut offentligt och kallar Pablo korrupt. Gång på gång. Till slut känner de liberalas partiledare att han måste utesluta Pablo. Som försöker rädda sitt anseende genom att säga upp sig själv först. Men alla vet att justitieministern tryckt honom åt sidan. Det tycker Pablo inte det minsta om. Och nu tänker han trycka tillbaka. Ett par månader senare sitter justitieministern i baksätet på sin Mercedes. På väg hem genom Bogotas tätpackade gator. När bilen står stilla kör en motorcykel fram till fönsterrutan. Ministern hinner nog inte ens reflektera över vad som händer. Från motorcykeln höjs ett maskingevär. Och på bara en sekund träffas ministern av flera kulor. Han dör direkt.
Ja, nu 1984 har Pablo alltså beordrat mordet på en regeringsmedlem. Och det där med död och samvete har ju aldrig riktigt bekymrat honom. Han fattar ju mycket väl nu att myndigheterna kommer att jaga honom. Mycket mer än tidigare. Men det spelar faktiskt ingen roll för honom. Tvärtom. Istället för att resa utomlands och försöka gömma sig så väljer han att starta krig mot myndigheterna.
Pablo har många sadistiska strängar på sin lyra. Till exempel släpper han loss sina sicarios, alltså sina soldater och lönnmördare, på Colombias gator. De skjuter alla fiender de stöter på, verkliga eller bara misstänkta. Poliser, vittnen, medlemmar i andra karteller. Och många civila stryker med i den våldsvåg som Pablo släpper lös i mitten av 80-talet. Men herr Escobar kan ju inte njuta av sin framgång om han hela tiden måste se sig över axeln. Så han kontaktar myndigheterna med ett ofattbart erbjudande. Colombias statsskuld ligger på runt 10 miljarder dollar på den här tiden. Det kan Pablo lösa. Han är redo att både överlämna sig och betala hela landets skuld. Och vad vill han ha då? I utbyte mot att vara så otroligt generös? Jo, en garanti att han aldrig kommer utlämnas till USA.
Pablo Escobar gör nu i princip vad som helst för att inte bli utlämnad. Och han säger vid ett tillfälle att han hellre hamnar i en grav i Colombia än i en cell i USA. Och att det skulle kunna hända, det är ingen galen fantasi, för de amerikanska myndigheterna, de har stenkoll på vad Pablo håller på med.
Amerikanska myndigheter vet mycket väl hur mycket knark han skeppar till Florida och södra USA varje månad. Hur mycket död och lidande det leder till. Och hur vansinnigt rik Pablo blivit på kuppen. Och så vill de inte ha det. Så under sista halvan av 80-talet trappar de upp sitt samarbete med colombianska staten mer och mer. Och även om några i regeringen kanske var lite lockade av Pablos generösa erbjudande, tackar de artigt nej. Det vore ju politiskt självmord att låta en kokainkung och kanske världens kändaste brottsling framställa sig som landets stora räddare. Så istället för garantier och hjältestatus ökar trycket både från USA och på hemmaplan. Vid det här laget har Pablo skalat ner sitt krig mot myndigheterna och försöker lösa sina små dispyter med lagen på andra sätt. Men han är aldrig mer än ett ögonblick ifrån att ta till våld igen, när han tycker att det behövs. Och 1989 kommer han visa sin brutala kallblodighet på ett par sätt som inte ens Colombias plågade befolkning kan föreställa sig. 1989 är det valår i Colombia. Och en av presidentkandidaterna lovar högt och heligt att om man vinner kommer Escobar haffas och sättas på första bästa plan till USA. Pablo gillar inte att förödmjukas på det här sättet. Och han gillar verkligen inte att det går rätt bra i opinionsmätningarna för den här kandidaten. Det är dags att ge sig in i den politiska debatten igen. Men den här gången tänker Pablo låta sina soldater och lönnmördare sköta snacket. En kväll kliver presidentkandidaten upp på en talarplattform, mitt i en väldig folkmassa. Den mörka himlen ligger tung över det packade torget. Men kandidaten hinner knappt börja sitt tal innan någon tystar honom för evigt. Pistolskotten åskar genom natten och kandidaten ligger död på plattformen. Och Pablo är inte färdig ännu.
Den mördade presidentkandidaten Luis Carlos Galán Sarmiento ersätts. Istället kommer en lugn och allvarlig man som heter César Gaviria. Och han tänker inte rygga tillbaka från sin föregångares modiga löften, trots att han mycket väl vet vad det innebär. Att Pablo Escobar riktar sina blodiga avsikter mot honom istället. Och den här gången går Pablo så långt att inte ens de fattiga i Medellin vill förknippas med honom längre. För det är nu, i november 1989, han beordrar den där flygplansbomben som kräver 110 liv. Presidentkandidaten César Gaviria skulle nämligen ha varit ombord på det där planet, men han fick förhinder och klev aldrig ombord.
Två av passagerarna var amerikanska medborgare. Som vi vet har USA:s myndigheter velat sätta tänderna i Pablo länge och nu har de alla anledningar de behöver. De tänker inte sluta förrän Pablo antingen är i en fängelsecell eller en grav. För han har gått över gränser som ingen annan ens varit i närheten av. Efter morden på justitieministern, presidentkandidaten och flygplansbomben är han något helt annat än bara en kokainkung. Han är världens första narkoterrorist. Eftersom Pablo vore en ordentlig fjäder i hatten för USA skickar de agenter från DEA, sina antidrogpoliser, till Colombia. De samarbetar med colombiansk polis för att hitta Escobar. Och det är inga vanliga colombianska lantispoliser direkt. Pablo lockar fram det värsta hos folk, till och med sina fiender. Och nu grundar polisen i Colombia en specialenhet som kallas Search Block. Deras enda syfte är att gripa eller döda Pablo. Men han ligger ett steg före. Som vi vet spenderar han gärna pengar när det behövs. Bland annat skänker han generöst till mängder med tjallare hos polisen. Varje gång DEA eller Search Block närmar sig får han ett tips och försvinner innan de kan hitta honom. Men det får de inbitna snutarna att ta till ett nytt knep. De fokuserar nu på att konfiskera så mycket av hans tillgångar de kommer åt. De letar upp hans lagerlokaler med dollarsedlar och bränner ner knarklabb ute i djungeln. Det får Pablo att koka av ilska. Och när Pablo är arg betyder det bara en sak för Colombia. Gränslöst våld. Han utlyser prispengar på poliser. $700 per skalle. För många av landets fattiga är det mer pengar än de någonsin sett förr. Och Pablos blodiga belöning blir hett eftertraktad. På bara 15 dagar skjuts 30 medlemmar i Search Block ihjäl på öppen gata. I Pablos hemstad Medellin dör över 400 poliser under 1991. Men även om det blir allt läskigare att vara polis, vet Pablo att det inte kan fortsätta så här. Det är inte bra för affärerna. Så under 1991 tar han ett smått otroligt steg. Han kontaktar regeringen och berättar att han är redo att överlämna sig. I maktens korridorer kan folk inte tro sina öron. Kan det verkligen vara sant? Kommer det äntligen bli ett slut på knarkvåldet? Men det visar sig att Pablo har ett par villkor. Han måste få bygga sitt eget fängelse och välja sina medfångar. Och eftersom han inte litar på amerikaner eller Colombias polis får de inte komma inom flera kilometer från fängelset. Han ska också välja alla vakter själv. Men självklart kommer han bekosta allt. Till och med vakternas lön, så notan inte landar hos folket. Dessutom ska han benådas för alla andra brott han begått. Och så blir det. Han överlämnar sig för ett mindre narkotikabrott och ska sitta 5 år i fängelse. Men det liknar mer en lyxresort än någon högriskanstalt. Här finns en privat nattklubb med bar, helikopterplatta, en fotbollsplan och ett väldigt lyxhus med alla moderna bekvämligheter. På väggen hänger en tvättäkta Salvador Dalí-tavla. Eftersom det snarare liknar ett palats än något annat kallas Pablos fängelse för La Catedral, katedralen bland folket.
Här i La Catedral så lever Pablo Escobar långt ifrån som andra fångar får göra. Han smiter regelbundet ut för att träffa sin familj eller för att sköta affärerna. Han vet att polisen försöker avlyssna hans samtal i fängelset. Men det löser han på ett gammaldags men mycket effektivt sätt. nämligen brevduvor. De flyger från La Catedral med jämna mellan till Pablos underhuggare som finns runt om i landet. Och han använder sig också mycket av tiden i fängelse till att bygga upp sitt imperium som lidit svårt under hans krig. Men ganska så snart så spårar det hela ur. Ett år efter att han har fängslats så får polisen obehagliga uppgifter om Pablo. Han har själv slagit ihjäl en man inne i La Catedral. Möjligen har han varit inblandad i mordet på en person till. Det ska ha varit två av hans egna män som enligt ett rykte hade lurat honom på pengar.
Inte ens regeringen, som gått med på alla Pablos krav tidigare, kan blunda för detta. I juli 1992, efter press från amerikanerna, bestämmer de sig för att flytta Pablo till ett riktigt fängelse. Men så kommer det inte bli. Istället blir det eldstrid. Pablos kallare har förvarnat honom, och han har förberett sina lönnmördare som bjuder polisen på häftigt motstånd. Under tiden smiter Pablo genom lönngångar och hemliga djungelstigar. Ännu en gång är han på fri fot, på flykt från lagen. Och när DEA och Searchblock får höra att han rymt, firar de som om de just fått en löneförhöjning. För nu kan de ge sig efter den ökände kokainkungen igen. Och den här gången tänker de inte låta honom komma undan. Pablo vet att Searchblock letar efter honom och att de får hjälp av gringosarna med sin toppmoderna spaningsteknik. Han stannar därför aldrig länge på samma ställe och sköter mycket av affärerna från baksätet i bilar. Han vill röra sig så mycket som möjligt så det blir svårare att spåra hans samtal. Och medan han sköter kokainhandeln ger han såklart tillbaka till polis och myndigheter på samma sätt som alltid. Hänsynslöst våld. Och nu sjunker Pablo till nya låga djup, till och med hans egna blodiga mått. För under den våldsvåg som drabbar Colombia efter flykten från La Catedral spränger Pablo en bilbomb mitt i Medellin. Måltavlan är en högt uppsatt polis. Han klarar sig eftersom hans bil har förstärkta fönsterrutor. Men när bomben sprängs står en skolbuss parkerad bredvid. I smällen dör 21 oskyldiga civila. Flera av dem små skolbarn. Många fler skadas. Och Medellins befolkning får ännu en påminnelse om hur lite Pablo Escobar bryr sig om någon annan än sig själv. Den påminnelsen får hans lönnmördare också. För Pablo blir nämligen mer paranoid och låter mörda flera av sina egna män som han misstänker vara förrädare. Och det slår bakut. Under det kaos som är 1992 bildar en samling av hans tidigare följare en dödspatrull. De kallas Los Pepes. Och deras enda syfte är att hämnas på Pablo. Eftersom de varit med i hans kartell vet många av medlemmarna var hans knarklabb finns, var han gömmer pengar och hur man hittar hans trogna soldater. Los Pepes står för en ny del av våldet. Och deras brutala vedergällning slår hårt mot det som finns kvar av Pablos sönderfallande imperium.
Något som både de hämndlystna Los Pepes och polisen vet, det är att Pablo även är en hängiven familjefar. Och det är en mycket stor svaghet. För han pratar med sin fru, sin son och dotter så ofta det går. Till och med nu när han gömmer sig. Nästan varje dag. Och därför sätter polisen Pablos familj under mycket hård bevakning i Bogotá. Och när de vet var familjen är, då blir det mycket lättare att spåra Pablos samtal.
På hösten 1993 har Pablo inte mycket kvar av sin forna makt. Nästan alla hans soldater har antingen mördats, gripits eller övergett honom. Medan han krigat har andra karteller tagit för sig av marknaden. Den 1 december, när Pablo fyller 44 år, firar han i en undangömd lägenhet tillsammans med bara ett par livvakter. Dagen därpå pratar han i telefon med sin son. Pablo maler på om hur han ska göra upp med regeringen. Han pratar och pratar tills sonen varnar honom att de varit i luren för länge. Men Pablo bara fortsätter. Han borde dock ha lyssnat på sonen. För under det här samtalet lyckas searchblock-poliserna spåra honom. En av dem åker till och med förbi det lilla trevåningshus Pablo befinner sig i och ser den ökände knarkkungen genom fönstret. Medan Pablo pratar på i telefon omringar poliserna huset mitt i ett sömnigt och lugnt bostadsområde i Medellin. När de slår in dörren dumpar Pablo luren och griper tag i sina pistoler. Tillsammans med en enda livvakt öppnar han eld mot poliserna som stormar in. Pablo tar sig upp på tredje, översta våningen. Kulorna viner omkring honom och han tar sig ut genom ett fönster. Utanför finns ett litet tak som vetter mot gatan. Klädd i jeans, pikétröja och flipflops väller Pablo ner på taket och skjuter hela tiden mot poliserna i lägenheten. Han märker inte att det är fler poliser runt omkring honom. Och nu tar det slut. Tre skott blixtrar över den vanligtvis lugna gatan. Ett träffar i benet och ett i skinkan. Det tredje går in precis över örat. Pablo faller ner på takplattorna medan blodet forsar från kulhålen. Han dör direkt. Pablo Escobar blir 44 år gammal. Under sina dryga fyra decennier blir han den kanske mest framgångsrika brottslingen genom alla tider. Åtminstone sett till pengarna han omsätter. Under 80-talet styr han världens kokainhandel med järnhand. Men det kostar honom också. Han blir av med sina trogna män och folkets stöd. I slutet kan han inte ens träffa sin egen familj. Under sin blodiga karriär ger han sina fiender valet plata och plomo. Och i slutändan får han båda två själv. Du har lyssnat på Historiska brottslingar med mig, Micho Batalov. Manuset skrevs av Carl Häger och producent var David Dava Persson. Redaktör var Alex Häger och exekutiv producent var Victoria Rinkos. Historiska brottslingar är en produktion av Podplay. En del av